Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Jag var på Allsång igår.
Ja, det var du. Jag såg att Ira var, alltså, ja, hon var på en rockkonsert.
Nej men snälla, alltså det var ju säsongsfinalen utav Allsången, den allra liksom sista programmet för sommaren, och jag och Ira har aldrig varit där tillsammans. Vi har blivit inbjudna tidigare, men jag har liksom inte kommit dit. Och så såg jag dagen innan, så såg jag, nej men vänta, det är Victor Leksell som är finalartisten. Och Ira, vi har ju lyssnat så himla mycket på Victor Leksell, jag och Ira.
Ja.
Från att han släppte sin första låt. Alltså det är väl, jag vet inte när det var, men det, alltså han slog ju igenom precis i början av pandemin. Så det är väl 2019.
Alltså gud vad gulligt. Men jag har det där minnen av att hon var typ, ja, 3 och älskade Svag, eller vad det kan varit. Hur gammal var hon då?
Ja, 3 år tror jag.
Gumman.
Så att vi har lyssnat så himla mycket. Alltså jag bara, nej men gud, vi måste gå. Och jag bara satt igång och bara, du vet, smsade och mejlade alla. Alltså lurade fram liksom producentens nummer, publikansvarigs nummer, min kollega från Grammis, och så hon som skriver mitt manus för Grammis varje år. Hon är där som manus liksom person för Pernilla Wahlgren. Så jag bara, hej, och du vet, jag skriver till Joel Ige, alltså shoutout Joel Ige, som är
Victors manager, va?
Exakt, och jag bara, ni måste liksom hjälpa oss, och de bara, det är självklart helt fullt, Ami. Jag bara, vi måste få komma, och sista sekund, bara, vi har fått ett återbud, ni får komma.
Alltså var det som att Ira, du satt och fixade allt det här, hade du också då sagt till Ira att du skulle försöka fixa det här, eller var hon ovetande om stressen som pågick inom dig?
Alltså jag brukar ju vara duktig på att inte säga saker förrän det är i lås. Men den här gången så var det som att jag bara blev liksom för taggad själv och bara, älskling, Victor kör på Allsång, vi måste dit, jag måste fixa biljetter. Alltså så då sa jag ju till henne, hon var så, oh my god, höll tummarna hela dagen. Och du vet, dagen började ju så här lite dåligt, för Sverige förlorade mot Spanien.
Alltså fy fan.
Du vet.
Jag blev faktiskt jätteledsen.
Ja, men blev du det?
Ja. Alltså när de kvitterade 1-1, då tänkte jag bara, just det, fan, vi kan fan vinna hela skiten. Då fick jag upp sån jävla bra energi. Och så hann det gå 1 minut.
Nej.
Nej, det var så sjukt.
Alltså det var den kortaste lyckan.
Ja, det var den kortaste lyckan. Och en 10-åring, svensk 10-åring, har ju skickat in till justitieombudsmannen att han har anmält domaren då. För att hon ska vara flutad. Jävla gullig.
Men alltså den här 10-åringen står upp för oss alla. För det är ju det vi vill, alla vill göra.
Ja, absolut.
Men vi alla vill ju också, ja, alltså vi alla vill ju så att säga lära känna Hurtig, eller? Alltså,
otroligt.
Så här, vi alla är queer and we are here för Hurtig, eller?
Alltså, so here.
Alltså jag gick ju in på det här, nu sidospår, men jag gick ju in på Hurtigs Insta och bara började följa och bara, nej, hon har fru och barn. Mamma, men Ami, det var ändå inte aktuellt. Men du vet när man bara, nej.
Okej, du känner liksom, alltså, that kind of feeling.
Men snälla, det gör väl alla.
Okej.
Okay. Ja, jag talar för hela svenska folket nu, men hur som helst, we're all liksom lesbians.
100%.
Dagen hade i alla fall börjat med det, och då var jag och Ira ganska knäckta. Vi kollade tillsammans här hemma med Sverige tröjan på. Och när Sverige åkte ut liksom, eller de åkte ju inte ut, de kan ju få brons, men alltså så här, ja, du vet.
Boring.
Alltså, men alltså brons. Ja, jag vet inte. Fortfarande jättebra, men jag, Eira liksom började gråta. Hon bara, den kommer bli en skitdålig dag. Och jag bara, och då tänkte jag bara, nej, om vi inte får biljetter till Victor nu när jag har hypat upp det och jag har hypat upp den här matchen, och jag, vad är det här? Alltså du vet, vad fan. Så då när vi fick biljetter, då var ju det största plåstret, och det blev, vi var så himla taggade, Fanna. Men jag såg ju att du snackade ju lite skit om Allsången tidigare i somras.
Ja, men precis. Jag la upp mina nära vänner och bara frågade, vad är grejen med att alla går på Allsång? För jag kände bara, är det vi som har blivit äldre? Mm. Eller liksom, har jag börjat umgås med mer svenniga människor? För att jag fattar inte varför jag ser Allsång på Skansen i liksom, mina sociala medier helt plötsligt. Men det måste ju vara för att folk är liksom så team Pernilla Wahlgren, eller?
Det kan vara att Allsången har förnyat sig, föryngrat sig, jag vet inte.
Ja, då har de ju lyckats, för att jag är chockad. Alltså, jag har aldrig tittat. Men nu är jag bara, vänta, why am I all my friends? Damn.
Ja, nej, men alltså, vi har inte heller en tradition av att gå på Allsången. Men vi var ju där en gång, var inte vi där tillsammans när Sinabo körde?
Nej, jag vet inte vart jag var då. Jag har aldrig varit där.
Ah, ja.
Proud.
Proud. Nej, men liksom, det är ju ett familjeprogram. Det är ju ett barn. Alltså, det är ju vissa grejer kommer ju till en när man får barn. Helt plötsligt sitter man och kollar på Allsången och Bäst i test och allt det här. Det är ju barn. Mm, alltså, fast det är familj. Ami,
det är också väldigt mycket bara vanliga vuxna människor där.
Vad säger du?
Och äldre. Det är väldigt mycket bara vuxna människor och äldre som liksom, det här är något för dem.
Ja, men så är det ju. Men det är också familjeprogram. Alltså, när man har barn, då kollar man ju helt plötsligt på. Ja, men då blir det ju relevant, för jag menar, du vill ju inte se Samir och Viktor.
Nej.
Men vi har ju redan lyssnat på Put Your Hands Up. Alltså, den har ju, alltså, man har ju, det är ju en annan kultur här hemma också, förstår du?
Nej, men jag fattar your reason. Jag menar bara att there's a lot of people that just go. Alltså, personer som inte har barn.
Ja, det är märkligt.
Och man bara, vad gör ni?
Ja. Vi var i alla fall där, och jag kan bara tala om drama. För dig att trots att det var liksom regn och kallt och man bara, sommaren är verkligen över, så det var så otroligt, alltså, kul. För att när man går in för, jag tror att du hade ju också, om du hade varit där och gått in för det och liksom bara den här sjuka euforin, och det är en otrolig show som att det är så stor tv-produktion. Jag menar, allting är ju så jäkla välgjort. Det är svårt att vara där och inte bli medryckt, och helt plötsligt sitter man i armkrok med den bredvid som också har en regnponcho, och man sjunger Stockholm i mitt hjärta. Pernilla Wahlgren kommer upp i någon klänning, ser ut som en tårta, och man bara känner att jag älskar det här. Just nu älskar jag det här liksom.
Så fint.
Ja, det var så kul. Och att se min dotters reaktion, såklart, när Viktor kom ut. Alltså, fangirl-nivån var ju sinnessjuk. Nej, men alltså, Fanna, det var så otroligt.
Men där hennes skrik kom, som du la upp.
Ja.
När hon skrek, alltså, som en galning.
Nej, men alltså.
Och den här klev upp på scenen.
Det är liksom, det är väl ändå såna fangirl-moments som man själv har levt mycket på i sin egen barndom och ungdom.
Ja, det är så gulligt.
Allting var väldigt maxat. Och det är olika artister som gästade. Det är inte bara en artist, det är inte bara Victor Lexell. Det var ju någon norsk tjej där. Och det var Helene Sjöholm heter hon väl. Ja, gud, hon sjöng också otroligt fint. Och sen så var det ju den här svenska countryartisten David Richard.
Just det.
Och han går upp, och först så presenteras ju han. Han är ju inom den svenska countryscenen, är han ju ett välkänt namn, men han är kanske inte jättekänd för den breda massan. Han är ju lite mer den här i sammanhanget liksom ett wildcard, tänker jag. Liksom hela hans framtoning är så himla annorlunda från allt det andra. Han är väldigt så här, han ser ut att komma från liksom 60-talet. Hans look är så annorlunda. Jag tror liksom inte att han är den typiska allsångstittaren själv heller liksom.
Nej.
Men han är där och han ska uppträda, och han kommer upp och sjunger först liksom en egen låt. Det är alltid så att artisterna sjunger en egen låt och sen sjunger de en allsångslåt, och han sjunger en låt som heter Duplantis Blues. Stretching your när man fastnat i sväng. redan här är man ju såhär, temat i låten är så himla annorlunda, allsång, och han svär och han säger ursäkta språket och han sjunger liksom om fylla och han sjunger håll, alltså såhär, att någon ska sätta sig ner vid honom och bara hålla käften en stund och liksom, du vet, right. Igen, om vi tänker på det här som ett såhär program med många barn, titta på många barn i publiken, alltså du vet, jag var redan lite såhär ja, samtidigt som alltså jag uppskattar honom och bara fan vad kul att de har bokat honom. Men han är liksom så otroligt märklig och det är som att man bara så här, okej, okay, han har tackat ja till det här för att han tänker, okej, okay, stor publik, säkert också kul, men ändå så här, obviously stor publik liksom. Men den här typen av artister som egentligen kanske, man, om man får gissa, tänker man så här, de känner kanske så här, vad fan gör jag här? Du vet.
Det här var inte riktigt vad jag föreställt mig, att bli rockstjärna.
Nej, precis. Här står jag med Pernilla Wahlgren på Skansen liksom.
I armkrok, ja.
Ja, men han står där. Men han har så himla märkligt kroppsspråk. Alltså han är liksom flackar med blicken och han har väldigt teatraliskt kroppsspråk som liksom känns ironiskt, att man känner liksom, men nu är du ju här. Alltså vill du inte vara här? Varför är det som att du ändå ska ironisera och göra liksom nästan narr av situationen och du vet, överdrivna bugningar och ja, men det var liksom så här lite, det kändes så himla märkligt. Och bara det faktum att när han kom ut på scenen för att köra sitt nummer så blev han liksom ledd ut på scenen.
Vadå? Det var, alltså, okej.
Okay. Det är en kvinna från produktionen eller från hans team, jag vet inte, men jag tror från tv-produktionen, som går med honom i armkrok liksom och bara superövertydligt, här ska du stå. Och då undrar man ju,
var han full eller?
Ja, det var ju det man direkt liksom, jag började ju ana oro direkt och liksom, men gud, vad är det som, hur mår han liksom, varför blir han utledd på scenen och står och du vet tittar sig omkring super.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger.
Märkligt alltihopa. Och så kör han den här låten och sen ska Pernilla intervjua honom lite kort och den intervjun är helt alltså ofattbart märklig liksom. Hon får inte ögonkontakt med honom och liksom han svarar bara jätteopassande på alla hennes frågor och så ser man att hon säger nu ska vi i alla fall köra en allsång och de ska köra.
Jag hade en gång en båt med segel och forskjöl.
Och hon säger, nu kör vi. Och han bara, ja, vänder sig om. Och hon börjar gå som att hon ska gå ut emot publiken, du vet, och låta alla oss sjunga med i hennes mikrofon. Och han liksom vänder sig om och kollapsar.
Är du med?
Och ligger liksom orörlig bara mitt på scenen. Och alla ser ju det här. Alltså hela publiken liksom bara tittar och Pernilla Wahlgren säger ju själv liksom, hon rusar ju fram till honom och bara lägger sin hand på hans rygg och han ligger ju liksom typ på sidan bara ser ut som en strandad val. Alltså
Gud, ja.
Orörlig liksom. Och hon är så här, ska vi bryta? Men hon får ju höra i örat, nej du ska fortsätta. Så medans
hon... Ja, för det är live, eller hur?
Det här är live. Det här är väl ett av Sveriges största underhållningsprogram. Mm. Liksom. De har säkert en miljon publik. Du ska fortsätta. Så hon går ju ut istället på den här andra delen av scenen och sjunger ju vidare hela Jag hade en gång en båt. Medans han, alltså ligger Fanna, kollapsad på scenen.
Och det är ingen som kommer fram, alltså någon annan som kommer fram och tar ut honom, eller?
Jo, liksom... Ganska fort såklart så kommer, men först ligger han bara där själv, men ganska fort så kommer det ju liksom ut folk ifrån produktionen och det blir väl kanske typ 4-5 personer sitter på huk runt honom. Någon kvinna från publiken försöker springa upp och hon är väl förmodligen en läkare, men hon får liksom inte riktigt komma upp. Och sen så de, under hela låten ligger han orörlig liksom, och Pernilla sjunger och folk sjunger med.
Men det här är ju helt bizarrt. Det är ju typ Black Mirror. Nej, alltså inte Black Mirror, men alltså att the show must go on på ett bizarrt sätt.
Precis.
Så att, sjöng ni med? Eller liksom, vad hamnade ni för sinnesstämning?
Ja, men liksom Eira såg ju det här och hon undrade ju vad som hade hänt. Och jag sa ju liksom, ja, men han har ju, han ramlade och kanske gjorde illa foten och då kan man inte alltid resa sig upp direkt liksom. Och det var ju, alltså, jag menar, jag såg ju på henne att hon blev jätteorolig och illa berörd. Och jag själv, ja, alltså, jag fick sån otrolig ångest. Alltså, man visste ju inte ens om han... Det är klart att... Eller jag är ju för sig, om du ramlar fel... Jag trodde väl inte så här att han var död, men man hade ingen aning.
Nej, men plus att om han har betett sig konstigt från början och sen liksom faller ihop.
Ja.
Alltså, stroke, whatever. Det kan vara vad som helst.
Men det kan vara vad som helst. Har han fått liksom, nej men jag ska inte liksom, nu vet vi ju, kan jag bara säga direkt att tydligen så mår han ju bättre och de kom ju ut liksom efteråt och sa han, ja han mår bättre nu bakom scenen. Men i stunden så visste man ju inte, jag menar, människor kan ju, man kan ju drabbas av vad som helst, någonting plötsligt och varför liksom, du vet, varför var han på scenen? Och jag fylldes av en sån himla så här dubbel känsla och det blev ju såklart helt övertydligt, som du själv sa, liksom kontrasten, the show must go on. Här står en av Sveriges, om inte typ Sveriges största liksom, ja men en av Sveriges största stjärnor, rikaste mest framgångsrika, från hela den bakgrunden som Pernilla kommer från, allt hon står för, allt som hon själv skämtar om väldigt mycket i sina låtar, att hon leder Allsången trots att hon har varit liksom, eller är en av Sveriges största reklampelare liksom, det är verkligen kommersialismens ansikte, samtidigt som hon nu är allsångsprogramledare och hon gör det skitbra, alltså,
på, du vet, SVT.
På SVT, men hon var ju grym. Men det är ändå någonstans det här absurda i att se henne. Alltså hon skötte det jättebra. Hon visade jättemycket empati. Jag säger inte att hon inte, hon var jätteberörd. Men det blir sån kontrast att hon står och sjunger uppklädd som en liksom tyllbakelse. Och liksom bara några meter bort ligger det en countryartist som man vet liksom har kämpat med sin musik på en svensk countryscen i så många år. Och han, det är så tydligt att han kämpar med om det är missbruk eller vad det är. Och liksom upp på scenen, utledd på scenen, och han ligger medvetslös liksom. Och jag satt ju också och tänkte på en annan grej. För jag vet ju om att det här har ju hänt förut. Nej, men jag sitter ju också i publiken och... De här känslorna är framförallt, hur mår den här människan som ligger där uppe? Men också, hur kommer det sig egentligen att han är med i det här sammanhanget och ligger där kollapsad? För det här har faktiskt hänt förut i en SVT-produktion.
Ja, men jag har råga.
David, kom igen nu.
Ja?
Nej, men jag tror inte vi ska göra det nu. Nej. Jag tror faktiskt det. David, lyssna på mig nu. Jag tror verkligen inte att vi ska göra detta. Jag tror att du ska gå ut i bilen och jag tror att du behöver bli liksom kollad hur läget är. Det är vad jag tror. Så nu liksom, sen så kan vi göra detta sen.
Ah.
Men det är liksom, jag tycker verkligen det, David.
Nej, men snälla, kan jag få ett försök?
Men du pressar dig jättehårt.
Men det är det enda jag kan.
Ja, jag vet.
Det är det enda jag gjort hela mitt liv.
Jag fattar det, David. Men jag vill inte vara den som pressar dig till detta.
Mitt i den här kollapsen som det ändå är, så fanns det inga alternativ än att åka och kolla upp vad det kan vara. Så vi åkte till sjukhuset.
Ja, men han var ju en av gästerna i Gills veranda från den senaste säsongen, som har åkt till Nashville. Och ja, det här var ju det som hände när han var där. Men vad tänkte du när du såg det där klippet?
Ja, men jag tänkte att alltså det är ju samma producent i Gills veranda som vi har jobbat med. Henrik Stockare är ju
världens bästa.
Ja, det är hans röst som vi hör som säger så att jag vill inte vara den som pushar dig.
Mm.
Och jag tror att jag känner att jag, för första att jag saknar Henrik typ. Och hur glad jag är att det var han som var med oss på alla sjuka resor, eller de två sjuka resorna vi gjorde. Alltså hur tryggt det var att vi var med honom. Och hur bra det är att han stoppar där, trots att den här David vill pusha sig själv.
Mm.
Typ hur mycket jag tycker om honom. Men också typ, det svarar ju inte riktigt på vad det är, men jag antar att han pushar sig själv så pass mycket att han svimmar. Är det det som är grejen? Alltså någon utmattningsstressgrej?
Mm, ja, precis. Alltså det, man vet ju inte exakt varför han kollapsade i Gills veranda, och man vet ju inte exakt varför han kollapsade på Allsången. Men när man liksom läser om honom lite grann liksom, så förstår man ju att han ja, men att det verkar vara liksom en kombination utav psykisk ohälsa och att också just kämpa så otroligt mycket i den här branschen. Att vara den han är, som inte är glossy och säljbar och funkar med ett kommersiellt samarbete eller upp på de här största scenerna inför svenska folket och göra det här och det här och det här, utan att vara en sån här artist eller liksom kreatör eller konstnär som är en mycket skörare individ och som liksom är så jävla unik som han är. Mm. Och typ som du säger, skillnaden här är ju att det finns en Henrik Stockare där, en producent som säger bara nej, det här är inte okej. Liksom din hälsa är at risk. Men att det är så många andra sammanhang är det ju, finns det ingen sån person. Det är ingen, att det inte är någon som bryr sig om en människa liksom. Eller att man inte anpassar situationer eller jobb eller vad det nu är, skolsituationer för ett barn eller vad det nu än är till den här individen. Alltså det är inte, ingenting är skapat utifrån den här individen.
Nej, det är han som ska passas in i allt annat liksom.
Ja, och att när den personen inte, när det inte går, så bara ligger den kvar där på botten och the show must go on liksom. Och jag läste en intervju med honom som kom efter Gills veranda, och då säger han själv liksom, amen, jag har plogat på med det här i 10 år, jag har fått lov att skrika för att höras, för att ens finnas, och jag har alltid gjort det. Jag har gjort upp till 100 spelningar per år sedan jag var liten och haft vanliga jobb, och jag har alltid haft restskatt och jag har alltid haft precis så att jag klarar mig. Mm. Jag har alltid levt jäms med rumpan på riktigt, lånat pengar av lillebror som jag sjunger i visan. Jag vet ingenting annat. Min stolthet ligger i att prestera, och det här är ingenting jag säger till all you kids out there, för det är destruktivt också. Så det gör det till ett stort trauma för mig att svika mig själv och andra när det gäller. Och jag bara känner så här, fan alltså, att han kollapsar i Gills veranda och att han kollapsar på Allsång på Skansen. Det skulle ju såklart inte ha hänt. Alltså någon borde ju såklart ha känt av att han inte skulle upp där. Han ska inte ledas upp i armkrok av någon. Men han gör det. Och det är liksom, känns som att det är så här det ofta är, att man ska pressas att, för det är klart att någon har sett. Vadå, om jag sitter långt bak i publiken och ser, men alltså den där människan mår ju inte bra. Folk har ju så, det är klart att de har sett det backstage, men man skiter i sånt liksom. Och man bryr sig inte om att en person mår dåligt eller att någon är svag eller att någon har missbruk. Alltså nu målar jag världens mörkaste bild, och jag vet att det är klart att folk också har empati och att det finns. Men jag kan bara känna liksom att igår på Allsången så var det bara en sån jävla mörk bild av att det här också, så här är det ofta för en person som honom liksom, i en show som det där.
Det är så svårt, för jag hör verkligen vad du säger, men i det här gillklippet så hör man också hur övertygande han är. Alltså det är ju hans psykiska ohälsa också som talar, att det här med att han behöver prestera och att han pushar sig själv, där han säger nej, men jag klarar det här är det enda jag kan pusha mig själv, jag har gjort det hela livet typ. Det är väldigt svårt att argumentera med en vuxen människa och en vuxen man som säger att man visst klarar av någonting. Alltså att göra det som Henrik gör, att säga så här, ja, okej, jag förstår att du kan det, men we're not doing this. Det är väldigt svårt när någon annan säger att den kan.
Absolut, för att det normala är att titta på när människor som inte mår bra bara fortsätter.
Ja, alltså
det svåra är ju att våga liksom göra en reality check på någon. Alltså det svåra är ju att fortsätta hävda att man tycker att någon ska börja i terapi fast den inte vill det. Alltså det svåra är ju att våga ens börja i terapi. Att våga ta en paus när man är utbränd. Att kunna det. Alltså att ens kunna det. När man, han säger ju själv att efter Gils veranda fortsatt, han tog ingen paus. Han fortsatte, han flögs hem. Han fick inte sjunga med Georgette. Hela hans dröm gick i kras. Han hade sett fram emot det i ett år. Han flyger hem till Sverige och fortsätter spela in album, åker ut på turné. För han säger, folk i mitt band har tagit tjänstledigt, jag kan inte svika dem. Det funkar inte. För det är ju så här det är för alla skapande personer som går på knäna. Och jag bara tänker överhuvudtaget också män, en man, alltså att få en man att inse och prata om, öppna upp för, ta tag i psykisk ohälsa, alltså missbruk, depression, ångestattacker. Ja, som du säger, det är jättesvårt för att allting är ju olika sidor utav samma mynt.
Och att det som han ju såklart har blivit jättebra på är att köra över sina egna känslor och manipulera andra in i att han klarar någonting. Alltså så här, och få andra att bli, jag menar inte att det är hans eget fel, men alltså att man blir väldigt bra på det också. För att han har behövt öva på det väldigt mycket. Att trycka undan sina egna känslor och också få andra att gå med på att hans egna verklighetsbeskrivning av hur han mår stämmer. Så att folk blir ju också medberoende. Tänker jag. Att andra omkring honom okejar det här hela tiden. Det är väldigt speciellt att se det på det här sättet. Och inte ens när han breaks down så kommer de och tar ut honom från scenen.
De gjorde ju självklart det.
Okay.
Han bars ju från scenen på en bår.
Under tiden som The Song sjöngs. Eller sjöng de klart och sen kom de in.
Ja, till tonerna utav Jag hade en gång en båt.
Den senaste veckan har jag funderat på smalheten igen. Därför att bloggbevakning, som jag vet inte om du följer eller inte, det är i alla fall ett ganska stort Instagramkonto med 50 000 följare ungefär, som ju har, det började som en blogg som bevakade andra bloggar och har skrivit om alla olika influencer och bloggsituationer, alltså hur länge som helst. Och nu är det ju en Instagram-sida mycket mer än att folk är inne på hennes egna blogg. Och hon håller koll på och bryter ner och kanske skammar olika typer av influencer och kända människor och så. Och den senaste veckan så har bloggbevakning gått väldigt hårt mot smalhet och ätstörningsidealet som finns där ute just nu. Och hon har lagt upp, ska se, 1, 2, 3, 4. Hon har lagt upp typ 7 poster som är, där det står så här, triggervarning, smalhets, ätstörningar med mera. Och så är det bland annat klipp från modeveckan i Köpenhamn, hur modellerna ser ut. Det är samarbeten som olika influencers har gjort. Det är en norsk influencer som har fått sitt konto nedtaget för att hon lägger upp att hon nu väger 44,5 kilo.
Vad, hade hon lagt upp sin vikt?
Hon har lagt upp en bild på en våg, ja. Där det står 44,5 kilo och så har hon lagt in en sån liten dekal där det står summer is here.
Oh my god.
Och så har, jag vet.
Det var ju faktiskt verkligen iconic.
Alltså här är hennes caption till det. Även en av Norges största influencers postar den här typen av innehåll. Den sista bilden tar fan priset. Summer is here. Och så är det bilder från Naked Fashion, alltså affären Naked, onlinebutiken, där det är två olika modellbilder på samma tröja, där det ena är en, ja, bara en vanlig ryggbild på det, och den andra är en bild på en rygg som kutar och man ser ryggraden poppa fram. Och så är det lite flera olika typ sådana bilder med väldigt smala influencers, ryggrader som kutar.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ut ax, sån här, jag vet inte ens vad de heter, men typ skulderbladen och ja, men, ben och
alltså Ben Rangel ringde och ville ha tillbaka sin aesthetics. Nej, men alltså aesthetic, basically alltså skelettet är i fokus.
I fokus, exakt. Och det har varit ganska intressant att så här, läsa de olika kommentarerna under de här olika bilderna. Och vissa folk har ju väldigt olika insikt och kunskap om olika saker i de här kommentarsfälten. Vi har ju de som kan väldigt mycket om pro-Anna och vad det är. Expressen beskriver pro-Anna så här. Pro-Anna står för promotional anorexia och är en subkultur som lyfter fram anorexia nervosa som en livsstil istället för ett sjukdomstillstånd. Och att det här är bilder som liksom framhäver det här extremt smala, men också som ett ideal. Och bilderna är liksom, inte glossy, men de är ganska artsy. Och det är inzoomat på de olika kroppsdelarna. Alltså kroppsdelarna och benen är i fokus.
Mm.
Och det är liksom något som var väldigt stort på Tumblr för väldigt många år sedan. Och ja, det är ett aesthetic liksom, som vissa har koppling till och förstår att det här är det som, det här är liksom en livsstilsgrej, om if you know you know liksom. Medan andra är så här, nej men vadå, det här är bara en smal kvinnas ryggrad, hur kan vi liksom skamma en kvinnas kropp, vi kan inte sitta så här och diskutera influencers bilder
på det diskutera här influencers bilder är väl varför influencers finns, men ja, men på det här sättet, ja.
Verkligen. Och jag läste en text från Fanny Svärd som skriver krönikor på Expressen och som också är med Efter Fem ibland och som jag suttit i nyhetspanelen med och så.
Ja, men alltså vänta, Fanny Svärd.
Ja, otrolig.
Ja, men snälla, vet, hon har kort sagt vem hon är ju att det är hon som gjorde kanelbulleklippet.
Nej, men de är så stora. Jag tänker om man ska dela dem. Vill du dela? Är det någon som har en kniv?
Kom inte nära mig! Take me away from the kanelbulls.
Att det är så härligt liksom kanelbullens dag, att man liksom, man tar en dag, man unnar sig. Liksom nu svullar vi. Som grisar.
Det är liksom...
Har du också sett klippet där hon härmar raseripodden?
Ja, jag har sett det och jag har sett det när hon imiterar min röst.
Jag heter Ami Bramme-Si och du lyssnar på Raseriet, eller hur Fanna?
Älskar henne.
Men hon skriver en grej som jag tycker är väldigt bra.
Mm.
Att hon inte vet vad hon ska tycka. Och å ena sidan är jag hårt drillad i att aldrig kommentera kvinnors kroppar. Aldrig riskera att trigga, förvärra, få tjejer att må dåligt över hur de ser ut genom att påpeka utstickande revben. Eller fettvalkar för den delen. Det finns en sida hos mig som inte ens vill titta åt dessa influencers konton. Inte säga ett ord om deras utseende eller debatten som följt av det. Å andra sidan var jag själv en ung tonåring under Tumblr-tiden där pro-Anna var en egen subkultur i sig. Att lägga upp bilder där revben, höftben och ryggkotor är tydligt synliga för att inspirera till anorexi, för att visa hur vacker och estetisk sjukdomen är. I vintras så publicerade vi ett poddavsnitt som heter Smalast vinner. Och vi diskuterade ganska mycket om att smalheten är tillbaka. Och som ideal. Men jag kan inte säga att jag trodde att jag skulle se svenska varumärken som Nike till exempel lägga upp såna här bilder som där folk med den här kunskapen, för jag har inte den här kunskapen från början, det är saker som jag börjar lära mig och förstå nu. Så här tydligt pro-Anna-inspirerade bilder där det alltså är ryggkotorna i fokus. Jag är faktiskt förvånad. Alltså jag fattade att smalheten was back and all that. Men alltså att det skulle gå så långt att det här skulle börja dyka upp igen. Det trodde jag faktiskt inte att vi skulle komma tillbaka till. Vad tänker du kring alla ben som numera syns på sociala medier?
Jag tycker typ att den här diskussionen som har blåsat upp och blivit jättestor nu är ju klart att den är värdefull att prata om, eller bara att konstatera liksom hur det ligger till. Alltså hur mår kvinnor utifrån vilka idealer som råder nu och hur självskadande är de? Hur inne är det med självsvält just nu? Även om det alltid är, ätstörningar är väl alltid high key, men att nu är det on the rise hos de som influerar våra unga tjejer som allra mest. Om de är high key ätstörningsperiod så är det klart att det sprider sig. Och det är ju självklart något att prata om.
Mm.
Jag tycker ju att ta språng mot influencers är ingen konstig grej. Jag menar, jag vet, när vi har pratat om smalhetsideal eller plastikkirurgi och så vidare utifrån specifika kvinnor som är influencers, så har ju vi också fått känt så här en dubbelhet och ett dåligt samvete, och man har känt sig så här, jag vet inte, jag har också känt mig lite så här töntig typ, eller liksom att gud, vem man själv och sitta och bara, man känner sig,
hon är typ för smal typ, man låter som en hejder,
man känner sig för gammal för att bara, hon gjorde det och, men samtidigt så det finns ju något annat i det där. Jag menar, när det kommer till det som Camilla Gervide, alltså bloggbevakning, håller på med, så är det ju typ en sjuk blandning. Alltså för att hon har ju också en podd, jag vet inte om du har sett den. Hon har en podd, Nyheter 24-podden, Sanning och konsekvens. Hon har ju den tillsammans med Quetzalla Blanco och Gabriella Bark. Alltså yes. Jag skrattar ju för att du och hon har typ ett past.
Ja, we were friends.
Ja, men liksom, det som jag har lyssnat på den där podden ibland, aldrig typ ett helt avsnitt för att jag får lite hjärnblödning till slut, men alltså jag har lyssnat på den lite då och då för att jag tycker så här, en sak som de gör som ingen annan gör så offentligt men alla gör icke offentligt är liksom att vara, de är ju så blunt och de är ju så, vad ska man säga, gränslösa i sina analyser utav våra influencers, för att
de säger verkligen vad de tycker.
Ja, och ibland så klart att det slår över till någonting som känns ganska petty och ganska hånfullt. Men det finns också ganska mycket liksom relevant kritik, upplever jag, för att den är underbyggd. Alltså det som bloggbevakning sysslar med, jag tycker hennes tillvägagångssätt är, jag tycker inte det är så nice hela tiden. Liksom.
Alltså att hon lägger upp bilder från andras, eller?
Alltså jag vet, jag kan känna liksom att jag vet att hon anser att hon sysslar med en typ av granskning som liksom traditionella medier inte är lika bra på att granska influencers, och det kan så är det ju alltså på ett sätt. Det finns säkert jättemycket mer att granska inom influencervärlden, och hon, men du vet med att inte, alltså hon har ju, men jag bara menar att som att jag kanske har en fot i båda världar, så kan jag ju känna själv liksom att man bara, gud, den kollen hon har och hur hon synar och lägger upp och ska hela tiden bust everybody's ass. Alltså jag kan bli så här, liksom. Jag tycker bara inte det är så jävla, det är inte alltid så intressant. Men hon kan ändå också prata om, när hon pratar om det här med smalheten, så jag tycker det kan vara ganska underbyggt. Hon refererar till olika undersökningar hon har tagit del av, och liksom i ett P1-program som också handlade om
stört internet, eller?
Exakt. Mm. För att jag menar, det är ändå, sociala medier är så pass ungt ju, att det är att analysera hur över tid, hur unga människor påverkas av vad man ser på sociala medier. Det kan ingen, kan alltså den forskningen kan ju inte ha gjorts över särskilt lång tid, eftersom att det är så pass ungt medie liksom. Mm. Men jag tycker ändå det är intressant när de berättar om hur hjärnan funkar när man ser de här bilderna hela tiden, och hur man lägger ihop typ en omöjlig kropp, just för att man själv kanske tittar först på någon som är jättesmal, och sen tittar man på någon som har jättestor rumpa, och sen tittar man på någon som har quote unquote perfekta bröst och någon annan, men att i ditt huvud samlas all info som en perfekt kropp, och så vill du ha allt det. Mm-hmm, men egentligen ingen ser ut så, för att du har liksom sett 40 olika bilder idag, eller 500 olika, fan vet jag, alltså, men du, ja, men, så, och så vidare, whatever. Jag menar, det är klart att det finns någonting i att, alltså, att det är mer fokus på kroppsdelar, för att det är the aesthetics där, som pågår just nu. För bara några år sedan så var det ju de här tjejerna som gör det nu, la ju inte upp de här typen av inzoomade bilder på sina kroppsdelar. Nej. Utan det var ju mer så här helhet och en hel bild av en fin dag och en fin lunch och, you know, boring ass dress.
Ja, det var inte fokus på deras smala kroppar, för det var inte heller trendy.
Nej, precis.
Alltså sen är det alltid in att vara smal, men det var liksom ändå inte det som var the looks.
Nej, alltså jag kan ju bara tycka att det liksom hela den här delen som, och det som Fanny Svärd är inne på där, jag ska aldrig kommentera en kvinnas kropp. Alltså jag vet inte vad Fanny Svärd liksom har för sig, men vadå att kommentera kvinnors kroppar, det gör man väl till höger och vänster. Alltså sen skulle jag väl inte göra det till en främmande kvinna. Alltså jag vet ju hur skadligt det är, men jag vill bara säga, alltså kan vi, det är väl bara löjligt att låtsas som att man inte gör. Alltså är inte det något vi indoktrineras i att göra prick och gör jättemycket och påverkas av jättemycket och fundera jättemycket av hur vi påverkas av det, och sitter och har våra perioder när vi sitter med mer självhat och då känner man så här, jag måste dölja den och den. Du vet ju exakt vilka det är du behöver dölja i ditt flöde.
Jag tror bara att jag inte riktigt jag är inte riktigt med på den grejen överhuvudtaget, att man inte ska prata om kvinnors kroppar. Alltså så här, jag fattar att man inte ska skamma och kanske peka ut och säga, som du säger, säga saker till folks face och såra och sådär. Men när man lyfter någonting utanför, från sitt eget liksom kontext, typ så, som hon gör. Hon tar de här influencers bilder och lägger det på sin egen sida och diskuterar dem utifrån ett visst perspektiv. Typ pro-Anna eller ätstörningar eller smalhetshets. Så tycker jag att de får statuera exempel, och istället för att man pratar om att man går in och diskuterar om enskilda personers kroppar.
När debatten lyfts på ett sätt som är viktigt, nej, då är man så jävla rädd för att typ stöta sig med den här smala magerklicken.
Det hade varit bättre om hon inte skrev någonting alls.
Ja,
för att det där var det konstigaste.
Det var så, jag tyckte det var så jävla fegt.
Det var
bättre. Men det är en klassiker, men det är också där ett problem ligger, tror jag. Det som har varit, det är liksom alltid vi som har vett i huvudet på något sätt som skapar problem också, för att vi har kroppspositivitetsrörelsen där vi har liksom prånglat ut hela tiden, sluta kommentera kvinnors kroppar, och nu har det kidnappats av alla jävla människor, så att vi får inte längre kommentera kroppar. För då är ju vi boven och ingen vill vara boven. Så att ingen vill påpeka, ingen vill säga något. Man kanske känner en massa och pratar privat i chatt. Men ingen vågar säga någonting offentligt. Därför att då blir man den här antifeministiska liksom, bad guyen som kommenterar andra kvinnors kroppar. Men vi kan inte gå med på det. För att det är inte det kroppspositivitetsrörelsen handlar om i grunden, utan det handlar om att alla ska få liksom vara i sina kroppar och existera. Och det gäller också smala människor i andra sammanhang. Jag skrev ju det hos dig också. I andra sammanhang så ska smala människor få vara i fred. Låt dem ha sina kroppar. Kommentera inte, recensera inte. De har en kropp som duger och den är perfekt som den är. Även de som är skitsmala och då inte sjuka, men då är det sjukdomen som är problemet, inte kroppen i sig.
Jag tycker det känns som att det finns en liten, alltså det finns en liten feltänk här. Där alltså folk kommer in med en feministisk analys som menar att vi ska aldrig kommentera på andra kvinnors kroppar. Och nej, vi kanske inte ska gå in under de här olika kvinnornas egna Instagram-bilder och säga all this, du är för smal, eller du, det här är sjukligt, eller det här, allt de här grejerna som folk kanske också gör. Men att diskutera det på en annan plattform i ett annat kontext där det inte handlar om att prata om just den här personen, utan det vad den här personen visar på i det stora hela. Det tycker jag är en helt annan grej. Och jag kan liksom inte riktigt, jag kan inte riktigt förstå varför folk blir så upprörda över att man vill prata om smalhet. För folk är ju rasande i kommentarsfälten när att hon diskuterar om de här kvinnornas liksom kroppar och vad de visar på i det stora hela. Alltså folk är ju galna på henne. De kallar henne så här avundsjuk. De tycker det är helt sjukt att man liksom ska gå på smala. Och förut har det varit body positivity. Som, och om man gick på att någon var för fet, då var ju det liksom, då var man kvinnohatare typ. Och fettofob och allt det här. Men liksom, jag kan inte wrap my head around it, för att det är inte samma sak. Alltså att prata om att acceptera sin kropp som det ser ut och lägga upp en bild på hur kvinnor i allmänhet ser ut, typ en fettvalk, whatever. Och att göra, lägga upp inlägg som är så klassiska, pro-Anna, estetiskt lagda. Och hur de ser ut, hur de är kroppade, vad som är fokus. Det är någonting annat. Det, alltså, det är en sjukdom, anorexi. Dödlig sjukdom. Och jag kan inte förstå att folk i allmänhets egna tankar om att man vill vara smal eller tycker att smalhet är bra gör att man inte ens kan se det. Samtidigt som jag känner så här så börjar jag fundera på om det jag håller på med är exakt samma sak som de här fettofoberna håller på med också. Alltså de som skriver typ så här: ja, ah, okej, det är jättebra att hon älskar sin egen kropp, men det där är ju sjukligt. Det där är ju fetma. Det där är ju inte bra. Den där valken liksom borde inte vara där. Förstår du? Om man slår åt andra hållet då, är man samma?
Men vadå, varför skulle det vara samma? Du, alltså, du går ju fortfarande inte... Det är ju metoden som är problemet. Alltså beteendet är ju problemet i diskussionen. Att folk är så elaka. Att om du skulle hålla dig till att tycka, tänka i din egen hjärna, vad bra med body positivity, så här, men samtidigt så är det också så här att ja, fetma kan också bli farligt. Alltså så här, så, och du tittar på, medan du tittar på någon annan säger, ja, det här är pro-Anna content, hon har en fucking ätstörning, så länge du kan tänka det, och du kan också, man får diskutera saker människor sinsemellan, alltså, men det är väl hur folk beter sig i den här diskussionen som är oacceptabelt either way. Och också ganska så här meningslöst. Alltså, vad fyller det för funktion att säga att body positivity rörelsen typ gynnar, så här, ökar fetma? Det är inte heller sant liksom. Och
precis, strävan är ju olika.
Ja, och jag menar, jag tycker bara att om man i grund och botten vill eller liksom ser runt omkring en att idealet just nu går mot ett smalare sådant, och det accelererar i takt med att fler och fler influencers postar bilder på sitt skelett liksom. hur hanterar vi det? Hur hanterar jag det med mig själv? Hur hanterar jag det gentemot mina småsystrar eller mot min dotter, eller vart befinner jag mig? Är jag lärare? Oj, borde jag ha uppmärksamma det här med mina elever? Alltså det är väl så här, är jag politiker? Oj, är ätstörning, är det ett samhällsproblem? Är det en del av ett kvinnohatiskt system? Oj, är det här något jag borde känna till? Alltså jag tänker mer att en sån funktion, liksom, det är väl det vi skulle vilja att det här ledde till, en sån här diskussion. Men all den här mobbingen och bla bla, ja, det är ju fucked up liksom.
Ja, men jag tror också att liksom diskussionen som du efterfrågar, den förminskas av personer som antingen kanske är ätstörda själva eller är fetofober eller vad det nu kan vara, och som menar då att det där är smalhetshat och svartsjuka.
Mm.
Och det blir som att man hamnar i en konstig loop,
mm,
där det inte kan bli konstruktiva diskussioner. Mm. Och jag tycker det är speciellt, för att jag kan tycka, som du också varit inne på innan, att bloggbevaknings, vissa metoder och vissa grejer hon gör, kanske man är så här, okej, okay, this is a little too petty kanske. Men just de här inläggen tycker jag är intressanta. Och att vara inne i då kommentarsfältet och försöka läsa och försöka, du vet, se vad man kan lära sig något nytt, whatever, följa debatten, är så störigt. För att de här människorna som menar att personer som ifrågasätter den här grova smalhetshetsen som pågår just nu bara är svartsjuka och ohälsosamma för att man är tjock. Det är också typ grovt triggande och så märkligt.
Mm.
Och det jag menar med att jag är så förvånad sen vårt avsnitt Smalast vinner är att jag trodde inte att vi skulle komma hit. Alltså att prata om att det är inne att bli lite smalare, att folk liksom köper bantningsmedel och whatever och går på Ozempic, en sak. Men att det är på allvar så att stora klädföretag postar pro-Anna-bilder i sina reklambilder och sina modellbilder, där det är alltså fokus på tröja fast också fokus på ett skelettryggrad, är en bizarr utveckling på 6 månader. Mm. Man kunde inte föreställa sig det för ett år sedan. Det skulle inte vara otänkbart att det var fokus, alltså självklart inte på sådana fashion runways, där kan man ju se liksom diverse skelett, men Naked, Gina Tricot, sådana här typer av varumärken, att det är liksom fine nu.
Mm.
Att ryggraden ska stå i fokus. Jag tycker det är så märkligt, och det har gått så snabbt.
Vad tror du liksom att den här diskussionen som är just nu då, och att folk ändå pratar om det jättemycket, rasar, tycker det ena, tycker det andra, och det är ju också i traditionella medier, jag såg typ att de pratade om det på Efter Fem hos Tilda, alltså du vet så här.
Och vi ska fortsätta prata om det här med Alexandra Nilsson som är influencer och Lisa Torell som är professor i utvecklingspsykologi vid Karolinska institutet i Stockholm. Varmt välkomna båda två.
Tack.
Börja med dig Alexandra, du har ju själv arbetat som influencer i många år och du har ju också varit väldigt ärlig med att du själv har drabbats av ätstörningar.
Ja, precis. När jag började som 15-åring så det tog inte alls lång tid innan jag fick en ätstörning själv. Och det känns ju oerhört tråkigt att behöva se det här ytterligare en gång, för jag har ju varit på den sidan som är utsatt då, av en ätstörning.
Ja.
Men också nu är jag ju utsatt för att se de här bilderna, för att man blir ju aldrig helt frisk från sin ätstörning.
Alltså det var ju flera år när det liksom kroppspositivismen kom tillbaka och trenden var att få vara som man är. Alltså, det är liksom, vad hände? Det var ju någonting som hände i våras när New York Fashion Week gick av stapeln och vi såg de här pinsmala, sjukligt smala människorna igen. Vad handlar det om? Vad hände?
Ja, alltså, det är ju väldigt tråkig utveckling verkligen. Och att det kommer såna här specifika, inte bara att man ska vara smal, utan att det kommer ribcage bragging och alla de här nya grejerna.
Vad sa du? Förlåt?
Ribcage bragging.
Det är
något det? Det är att man ska liksom exponera sina revben till exempel då.
Alltså man ska skryta om hur mycket revben man har.
Ja, precis. Till exempel. Att de kan syns så mycket. Och det kommer väldigt specifika termer för de här sakerna på olika kroppsdelar. Hur man ska exponera sin kropp.
Det tycker jag är så sjukt. För de influenserna som gör det här, nu vill jag inte hänga ut någon vid namn för det är inte intresserad av, men de i min ålder, 30-årsåldern, som lägger ut bilder på sina ryggrader och revben. Och jag förstår inte hur man kan tänka sig att det är lämpligt. Och det är också influencers som har jobbat med det här i så många år. Många är ju PR-tränade och har folk runt omkring sig som kan säga till, det här är inte okej, det här är bra. Varför är det ingen som säger att det här är inte okej, det här är konstigt?
Men kan det inte vara så att de själva är drabbade, att de själva har sjukdomen, vilket ju gör att man verkligen inte kan lägga ansvaret just på dem?
Nej, men man kan väl lägga ansvar på vilken typ av bilder man lägger ut.
Vad tror du att den här diskussionen kommer den att leda någon vart?
Alltså, trender och marknadsföring är så himla starkt. Och vi är sådana slavar under kapitalismen. Alltså liksom, det som säljer är det som säljer. Men samtidigt så är det ju många som rasar. Jag vet inte vart det kommer leda. Jag, på ett sätt blir jag glad och stolt över att vi i Sverige ändå har det här fokuset i våra debatter. Att vi diskuterar och att vi märker det. Och att liksom, vi har en stark feministisk anda som är så här, våra kvinnor och våra barn och våra flickor ska inte liksom eftersträva att vara sjuka. Det blir jag ändå inspirerad över, och att det är bra att diskussionen finns. Men jag vet inte. Jag tror liksom att man bara, alltså man kommer ju också tröttna, för att till sist så är det ju liksom, alltså det blir som ett skämt. Ska man gå omkring då i liksom i världen här nu som vi gjorde i höstas, och så är det bilder överallt på en modell eller på en influencer. I höstas så var det Bianca Ingrosso, och titta på hennes kropp vart man än vänder sig, och så samtidigt så pratar hon på sina egna sociala medier eller på sin egen reality show att hon lider av bulimi. Alltså så här, jag vet inte vart vi kommer, var vi kommer landa, utan det här för mig just nu är väl mer en observation av att det gick jävligt snabbt.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.